Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Mike Rador, idag vd för Ocast. Han är en ung serieentreprenör som hunnit grundat 5 bolag och gjort exit på 2 av dem och därigenom blev multimiljonär redan innan 30. Vi får höra om hans karriär från att vara bartender och nattklubbschef till att gå Copenhagen Business School till att sen starta bolag, driva upp bolag med omsättning på flera hundra miljoner och sen skaffa investerare och avyttra de här. Han har gjort en fantastisk resa, så häng med allihop, för det här, det vill ni inte missa. Och med det så hälsar jag Mike Rador välkommen, en serieentreprenör och idag vd för bolaget, vd och grundare för bolaget Ocast. Välkommen hit.
Tack snälla.
Vad roligt att ha dig här. Du har ju varit med om massor, men bland annat då grundat 5 bolag, gjort exit på 2, blev multimiljonär innan 30. Men för de som lyssnar och inte känner dig så väl, du håller också väldigt mycket föreläsningar, så det är säkert en del som redan känner till dig. Men för de som lyssnar, berätta, vem är du?
Ja,
var kommer du ifrån?
Vilken,
Danmark,
vilken,
uppenbarligen.
Vilken sexy introduktion.
Ja,
men jag är dansk.
Ja.
Så jag hoppas att du som lyssnar med förstår min försvenskade danska.
Just det.
Men vem är jag? Jag är väl, Mike heter jag. Jag är 33 år gammal. Bor i Stockholm sedan 5 år tillbaka.
Uppvuxen i Danmark.
Uppvuxen i Danmark. Uppvuxen i en stad som heter Odense. Som är typ tredje största stad i Danmark. Har inte bott i Danmark de senaste 10 åren, men har bott i jättemånga länder de senaste 10 åren, typ 7 länder här.
Vilka länder har det varit?
Vilka länder? Det har varit Danmark, Sverige, Norge, Holland, England, Irland, Spanien, USA.
Wow.
Men det var med mitt första bolag var jag fick resa mycket.
Just det, precis. Men är du uppvuxen i en vanlig familj?
Ja.
Det är inte att du har ärvt några gener på entreprenörskap och så, utan det har du tagit fram själv.
Ja, men jag tror man har väl ärvt, eftersom man har fått lite för mamma, men har väl fått drive och sådana saker. Men ingen är, alltså jag är den första entreprenören i familjen, i hela familjen.
Hur började du? Vilka var dina första jobb? Men nu tar du tillbaka nu när vi pratar om bakgrund och uppväxt. Hur började du din karriär med jobb generellt?
Och så kan man säga att mitt första riktiga jobb, det var telefonsäljare.
Det var det.
Ja.
Telemarketing, hög aktivitet, bara
hög aktivitet.
Kötta i samtal och
precis.
Aldrig ge upp och få mycket nej.
Precis, ja. Jag sålde tidningar. Precis.
Och hur gick det? Var du duktig redan då?
Ja, men då blev jag
ganska vass. Du hade kanske en ådra för försäljning. Den sitter liksom kvar.
Jag tror jag var vass på att se hur snabbt man skulle vara på. Liksom. Alltså, jag var vass på att se snabbt aktivitet var viktigt. Så när folk satt och pratade och tog pauser så satt jag och hittade effektivitet. Hur kan jag slänga på luren snabbast? Hur kan jag säga det snabbast? Hur kan jag få ett nej snabbast för att få ett ja?
Ja.
Så redan den gången så började jag liksom att hacka min väg in mot hur tjänar jag pengar.
Lifehack.
Ja,
hur
så.
Snabbt får jag avslut på samtalet?
Lite så. Så det började väl där.
Ja. Så du satte upp strategier redan då för din egen aktivitet och för att nå resultat, kan man säga?
Jag kollade runt på vad jag gör den bästa och vad gör de värsta, och så lärde jag ganska snabbt. Så jag var väldigt nyfiken på vad är det de bästa gör.
Tyckte du att det var roligt?
Nej, alltså, nej, jag tyckte det var tufft.
Ja.
Men det som jag tyckte var roligt, det var att lifehacka. Liksom varje dag när jag kom på jobb, eller tre gånger i veckan var det.
Mm.
Så hade jag en inställning som sa, men hur kan jag göra det bättre den här gången?
Mm.
Och det fick mig att gå igång. Liksom.
Ja. Mm. Var du en av de bästa då?
Jag blev det.
Ja, vad kul.
Ganska snabbt. Mm. Ganska snabbt blev jag det.
Så försäljning förstod du att du kunde ganska snart?
Ja, det var ju det.
För det skulle ju fortsätta med en hel del försäljning. Och fortfarande än idag så tror jag inte du låter det bli att sälja. Utan det är något som du har naturligt. Vad hände efter telemarketing tre dagar i veckan?
Ja, vad hände då? Då blev jag... tjänarna. Servicering på
ja,
en café.
Servering, ja precis.
Ja.
Servitör.
Servitör, ja. Så är det. Och det var ett fantastiskt gäng. Jag minns att alla chefs i köket, vi hade fantastisk humor, väldigt grapp humor.
Mm.
Och det var det. Och så började jag väl få... Ja, vad fick jag då för jobb? Fan, jag minns inte.
Du hade lite diverse jobb så där fram och tillbaka och hittade...
Precis, ja. Ja, så jag pluggade ju på handelsgymnasiet i Odense.
Mm.
Och så började redan... Ja, det var så det var. Redan den gång där jag gick på tredje eller andra året i handelsgymnasiet, så var jag med på en speciell utbildningsgrej var man kunde starta eget bolag.
Mm.
Det var där det började.
Ja, just det. Var det genom skolan kunde starta
young
eget för att testa.
Ah. Precis, ja. Var man i mellantiden med sin skola, när man pluggade, så skulle man komma på en affärsidé, man skulle pitcha den för en bank så man kunde få 4000 spänn.
Ja.
Och så skulle vi utveckla vårt affärsidé.
Vilket startkapital.
Ja. Allt börjar smått.
Ja, det är sant.
Men det som är roligt är att den idén som jag hade den gång var vi blev, jag tror det var 840 bolag som
just det, startades.
Ja. Då blev jag nummer 2 i Danmark. I den tävlingen. Man gick till massa olika tävlingar, lokal, national och så vidare.
Och hur mycket revenue hann ni?
Liksom... Nej, vi hann inte få revenue. Nej. Det var idébas.
Det var idén, jag förstår.
Så vi blev nummer 2 på en idé, vad andra hade revenue. Men den idén blev mitt bolag sen.
Är det sant?
Ja.
Och det blev alltså...
Det blev min tur.
Nej.
Ja, det är min största exit jag har gjort. Ja.
Ah, såklart med modifiering. Och det var din första exit, va? Eller hur?
Det var min första exit, ja.
Men hur kom du ens in på det här med entreprenörskap? Och vad var det som tippade dig över kanten? Vi pratade ju lite grann.
Jag tror att klassisk... Jag hade väl mycket energi. Alltså jag var inte duktig i skolan, för jag inte tyckte jag såg inte meningen med att göra läxor. Jag var inte motiverad av det. Mm. Det då började med den här Young Enterprise. Då började jag säga, vänta lite. Jag kan ju använda det jag lär.
Mm.
Och där började jag bli duktig. Så mitt tredje år i handelsgymnasiet fick jag toppkaraktär.
Mm.
Och det var för att där började jag liksom inse, fan, när jag läser på här kan jag använda det i ett syfte.
Just det.
Så jag började väl min entreprenör tanke med att se meningen med slitet.
Just det, att du är syftesdriven då.
Precis, ja. Jag skulle se meningen med det innan att jag
innan
blev motiverad.
Innan du gjorde effort.
Precis, ja.
Ja.
Så det vände det där. Och så hände det efter handelsgymnasiet, så ville jag bli revisor. Jättekonstigt.
Jättekonstigt. Det hade du säkert inte varit någon bra revisor.
Nej, men jag fick... Nej, det hade inte jag.
Du hade inte trivs med det, tror jag.
Jag hade affärsutvecklare istället.
Ja, det hade du. 100%. Eller du hade startat ett bolag som hade revisorer i sig.
Ja, exakt. Men jag gick igång på min Hansson jag startade.
Det var någonting businessnära med det, kan jag tänka mig.
De var så jävla sexiga att kolla på de här killarna. De kom i suits och laptops och telefonbetalare. Jag gick igång på det. Men efter 3 månader...
En yuppie-revisor, tänker jag. Jag vill bli en yuppie-revisor.
Jag vill bli the image. Det är så det ser ut.
Ja, jag förstår.
Men där var jag i 3 månader hos KPMG.
Just det.
Samtidigt med att jag tog en universitetsutbildning på kvällen.
Mm.
Ganska tufft faktiskt, finansiellt.
Det förstår jag.
Men efter 3 månader, jag blev så besviken. Jag minns varför jag inte orkade. Det var att min tanke var att jag skulle ut på stora teams och vara med och jag skulle vara topprofessionell. Men min första kund jag skulle sitta med var en mekaniker.
Ja.
Jag tänkte, men
för de behöver ju också revisor.
Jag satt i min vita skjorta och korta och mitt suit and tie. Jag såg ut som en miljard. Och så ska jag sitta i ett smutsigt verkställe. Så jag tänkte, nej, fan, vad är det här för något?
This is not for me.
This is not me. Så jag slutade på KPMG. Så...
Vilken kort karriär.
Ja, det var inte mitt, det var inte min grej.
Nej.
Och så overnight så tog jag beslut om att flytta från Odense till Köpenhamn, ungefär 1,5 timme bort.
Mm.
Och då sökte jag in på Copenhagen Business School för liksom att gå vidare med utbildningen. Men där var det inne det hände allt. Var jag flyttade till Köpenhamn så blev jag bartender på en nattklubb för liksom att hitta mig kompisar. Men på den nattklubben där blev jag så duktig på att leta. Alltså jag tog initiativ hela tiden. Hela tiden var jag driven till lösningar.
Just det.
Och så blev jag
nattklubbschef då, eller?
Så blev jag erbjuden att bli nattklubbschef, vilket gjorde att jag avslutade min utbildning. Men under den tiden hade jag redan börjat med Minto samtidigt. Så det hände så mycket den gång.
Så du bytt karriär från revisor, du flyttade till Köpenhamn, du började på nattklubb, du blev nästan nattklubbschef nu.
Jag blev nattklubbschef.
Ja. Och du har startat Minto lite hemma då i in the boy room liksom.
Ja, men
exakt,
eller? Exakt. Och var i banken och lånade pengar, men det hände så mycket under det ena, så tror jag 12 månader det hände. Det var jag också
och
började.
Ditt nätverk också måste ha exploderat.
Men, exakt, ja. Plus att jag började arrangera busskaravaner, alltså bus trips till ett annat diskotek, samla 800 människor. Jag började liksom bli projektledare på många saker.
Du bara, jag måste börja ta betalt nu ordentligt.
Ja, men lite så var det väl. Jag vet inte, det var nonstop. Det var driver mig som bara, fan, det här funkar. Och så blev
och att du hela tiden såg volym och pengar i saker. Att se volym, liksom, för det där med 800 i en busslast.
Ja, men jag tänkte mera, det var mera pengarna var, det är klart pengar var en motivation, men det jag gick igång på det var att lyckas med ett projekt.
Just det.
Du vet, den här idén man får som poppar fram, får den ut.
Och se att den händer.
Exakt, ja. Exakt. Så det var jag bra på. Så hände det att jag blev bjuden med till, ner till en av de som ägde nattklubben jag var manager på. Han var så en serieentreprenör i Danmark, väldigt känd, och ägde 57 nattklubbar plus energidryck och massa andra saker han gjort. Han bjöd mig till Miami, var han bodde, för han skulle se vem fan är den här killen som bara
river runt.
Han river runt, alltså han är 20 år gammal, vem fan är han? Så han bjöd mig till Miami och han hade precis gjort en exit på ett bolag som heter Just Eat, som faktiskt var början på online matbeställning.
Just det, precis.
Så han var blivit multimiljonär på det, så han bjöd mig ner till Miami och vilket liv han visade mig. Du vet, det var båt, det var Ferrari, det var snygga kvinnor. När 20 år gammal, jag tänkte, wow.
Så nu det här med att vara syftesdriven, nu fick du en massa andra motivations också.
Ja, men jag tror det var mer den här, wow, vilken annan värld.
Ja, såklart.
Du vet, jag blev motiverad och inspirerad av det. Och så efter 10 dagar där, då kom han fram till mig och sa, okej, Mike, då kom hans syfte. Nu, du, jag vill fråga, vad säger du till det du har gjort på min nattklubb i Köpenhamn? Vad säger du om att göra i hela världen? Och här sitter Mike och tänker, fuck. Oh, förlåt.
Hej, dis.
Klippa bort. fuck, alltså, vad är den erbjuden med? Jag gick igång på det. Men så var jag så lojal mot han, killen Konrad, som blev...
Du redan jobbade för.
Som jag redan hade startat det här projektet Minto. Med, så jag sa, vet du vad Karsten heter han? Jag får tacka nej. Jag måste hem och lösa, utbilda mig finansiellt så jag vet hur jag kan låna pengar. Så sa han, vad för något? Vad tackar du? Vad är det för något? Vad är det för ett projekt? Så pitchade jag honom Minto. Och vad händer då?
Han går in i Minto.
Han investerar i Minto.
Nej.
Så mens jag står nere i Miami så säger han det åt mig. Jag kan tänka mig att investera.
Gör ni affär på en servett nu på nattklubben?
Lite så var det. Ja. Lite så nere i hans hus i Miami var han som fan. Han sa till mig, jag såg ditt blick i ögonen, Mike. Det blicket, det tar man inte fel av. Folk säger inte nej till mig.
Nej.
Men det gjorde jag. Mm. Och så sa han, jag vill investera 1 miljon. Och den gång så mätade jag ju 1 miljon i hur mycket öl kan jag köpa för det. Det var extremt många
mycket
pengar
öl.
För mig. Ja, mycket öl.
Det var extremt relativt. Mycket öl för dig.
Alla relativt. Jag ringer till Konrad som den gång var nästan klar med sitt revisorjobb hos KPMG. Och så säger jag, nu mannen, nu händer det. Nu säger du upp dig.
Fett mycket pengar.
Nu säger du upp dig. Och det var lite, det var liksom vårt dröm.
För nu ska vi dricka öl. Heltid dricka öl.
Och så minns jag Konrad, han var liksom, Minto var tufft för oss där vi gjorde det själv den gång, för vi gjorde det på deltid. Han skulle, jag måste tänka över det. Och jag blev så ledsen. Nej, men jag kan inte gå tillbaka till honom med kasten och säga du ska tänka över det. Nej. Vad fan är det för en inställning?
Ja, precis.
Och jag sa okej, det får jag respektera. Så gick det 2 minuter så ringde han mig. Fuck det, jag kommer säga upp mig.
Nej. Ja. Vad cool.
Ja, jag får rysningar nu när jag säger det. Det var, så det var startskottet i 2009 till Minto. Och så gick vi en fulltid. Mm. Extrem låg lön. Mm. Leasade två bilar, gick igång med affärsplanering och så ut och knacka på dörr och sälja in Minto.
Berätta Minto, vad är det?
Ja. Minto i dagsläget är det en annan sak, det har utvecklat sig. Men där vi började den gång så tänkte vi, alltså, den gång fanns Zalando inte i Danmark och sådana stora e-commerce-bolag. Men Minto var en e-handelsplattform som sålde kläder. Mm. Så det var fashion-plattform.
Just det.
Men den gången hade vi ett väldigt, väldigt dåligt erbjudande. Mm. I 2009 då var det mera rea.
Det är tidigt,
ja. Ja, det var rea. Och det var, man köpte inte så mycket online. Och vi tänkte, men fan, alla de här coola sakerna som man hittar i Köpenhamn och de här storstäderna, de finns ju inte online. Men de finns ju i butikerna. Mm. Men om vi nu kan få lagret för butikerna, fotografera det och skaffa trafik. När vi får ett sälj så skickar de det. Vi slipper få lagret. Och så tar vi en kommission.
Ja,
så Minto var en Amazon-modell.
Precis.
Så vårt jobb var liksom att gå ut och knacka på dörren med butiker och säga, nu måste du gå på nätet. Och den gång var alla med nätet.
Mm. Nej, det här är tidigt 2009.
Då ska vi sälja billigt och det funkar inte. Vi bara, jo, du ska sälja. Du ska på nätet. Och så vårt jobb var bara att köra runt i landet. Alltså, hur många gånger
till butikerna.
Ja. Hur många gånger jag har sovit i min Minto-bil för att spara på kostnader och sånt. Det var den resan.
Inga hotellrum?
Ingen, nej, för fan. Det var för sen. Man kan säga att idag omsätter Minto väl för 600 miljoner. Och finns i 7 länder, 150 anställda. Så det blev ju ett stort bolag.
Och du var hur gammal när du gjorde exit på Minto?
Det gjorde jag för ungefär 3,5 år sedan. Jag var 29 ja. Mm. Så det var där, ja. Resan med Minto var ganska tuff. Vi fick mycket växt och mycket fart och mycket investering.
Fortsatte han investera med Miami?
De fortsatte, de hjälpte oss ju till en viss punkt. Och så fick vi en venturekapital i 2012 tror jag det var. Fick vi in 45 miljoner så tog det fart. Och mitt jobb där, det var, i och med att jag var så driven och duktig på att driva upp saker, så mitt jobb var liksom att expandera, vara interim managing director i alla länderna. Så i 2011 kom jag till Stockholm för första gång.
Just det.
Skulle starta min tur i Stockholm. Jag förstod ingenting svensk alls.
Nej.
Alltså, vet du hur svårt det är? Och gå ut och knacka på en dörr och säga, hej, jag heter Mike, jag kommer från Danmark. Vill du snacka lite tøj? Mm. Ursäkta, vad sa du?
Ja, bara, vad är tøj?
Ja.
Vad, det är kläder?
Ja, det är kläder. Så där började det. Och så, gick det, så tog det fart, så var jag i USA. Och så var jag, alltså, det tog så mycket fart att jag fick stress. Och jag satt på ett flyg någon gång efter 3 år var jag bara reste hela tiden. Satt jag på ett flyg, jag minns jag satt på ett flyg och frågade hon som stewardessen där. Så frågade henne, du, ursäkta, eller på engelska, excuse me, where are we going? Så sa hon med en engelsk-dansk accent, we are going to Spain. Och så tänkte jag.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fan, det var konstigt. Where are we taking off from? København.
Du visste inte vart du var.
Nej, jag var helt gone. Jag var död. Så det var en tuff resa.
Mm. Hur har du hanterat det då, såna här tuffa perioder? Eller är du bara survival mode instinct så att man är så här?
Ja, men grejen är, man hanterar inte det. Det är det. Men plötsligt så får man ett smäll och så får man hantera det. Så det jag gjorde där det verkligen var tufft, men det var jag började meditera och bli mer spirituell och liksom insåg att saker är inte så seriösa.
Ja. Och saker är inte bara yta och allt det här som driver oss som är fåfängt, utan man behöver jobba liksom både inifrån och ut. Ja.
Ja, men
nu
precis.
Är du väldigt intresserad av träning och driver träningsappar och träningskonton och allt vad det är. Liksom.
Visst.
Men du började också läsa. Vi pratade till exempel om Unlimited Power som Anthony Robbins har skrivit.
Det var min,
som jag också läst.
Min första bok, ja.
Mm.
Men det var tillbaka till den i den
20-årsåldern, eller?
Ja, det var det jag var nattklubbschef, liksom, var han Kasten som investerade. Och sen han föreläste på en av diskotekarna och sa det var hans bok. Så tänkte jag, fan, han vill jag bli sån. Mm. Så jag vill läsa den boken.
Mm.
Och det som jag lärde mig i den boken, det var självutveckling, alltså personlig utveckling.
Just det.
Och där började
och hur viktigt det är.
Ja, exakt. Så det var startskottet för min personliga utveckling som aldrig har tagit slut. Alltså jag gör det fortfarande, läser böcker och söker information. Och,
just det.
Ja. Så det är en...
Finns det någon annan bok som du är extra glad att ha läst? How to Influence People and Win Friends av Dale Carnegie. Den har vi också pratat om. Den delade vi också på bokhyllan.
Jag har läst så många. Alltså jag hade ju, Anthony Robbins han sa ju att läs en bok i veckan, det är x antal böcker per år. Så jag läser så många böcker. Men en annan person som är lite old school idag, det är Jim Rohn.
Just det, precis.
How to be a leader och så vidare. Liksom, han kommer med softwaren som jag tycker är bra. Och sen en annan är Brian Tracy med No Excuses Environment.
Just det.
Väldigt mycket produktivitet, time management och så vidare.
Har du läst Wayne Dyer?
Ja, det är klart jag har.
Han är också väldigt
People see it when they believe it.
Just det, precis. Jag har sett filmer med honom.
Oh, han vänder på den.
Han vänder på den.
Man ser det när man tror det, men man tror inte när man ser det.
Nej, precis. Exakt. Just det. Ja, den är cool.
Ja.
Aha, men så det har varit både liksom det egna drivet som har tagit dig fram och också att du har prioriterat liksom din inre hälsa och yttre hälsa samtidigt. Och både liksom den
det kom sen.
Ja.
Det kom sen. Det kom lite för sent. Men nu är jag inte så gammal.
Nej, ännu.
Så jag, man kan säga, det som jag insåg där, det var väl att jag tror jag började kolla lite på det här med stress eller negativitet eller känslor som gör ont. Liksom. Det var jag kollade på som lite som en skådespelerska.
Mm,
och så, det är bara en roll som jag är trött på att spela.
Mm.
Så istället för att attacha, så detacha.
Just
så,
det.
Gott så, men nu är jag trött på att spela den roll. Så det
tänker du koppla till uppdrag eller i en tid i livet eller vad tänker du?
Jag tänker på ångest till exempel.
Mm, precis.
När man får ångest liksom, så istället för att tro på den tanken så väljer jag att gå ut av den och säga men det var den roll. Nu accepterar det är okej.
Man accepterar och känner så
det är väldigt spirituell där.
Just det.
Så jag använder det ganska mycket idag.
Mm.
Men
du gått på UPW med Anthony Robbins?
Ja, det har jag.
Det
jag gick efter en dag.
Varför?
Jag hade läst på så mycket.
Ja, så det kändes lite basic?
Ja, men det som kändes det var att plötsligt så sitter man i London där.
Just det.
Och så sitter vi 3,500 människor. Ja. Jag var på en annan level tror jag. Ja. Det tror jag i alla fall.
Så att det känns lite sektigt.
Så släcks
lite
ljuset och så sen
kommersiellt.
Take forward your biggest fear. Och så hör jag någon som sitter och gråter bredvid. Men nej, fan, det går inte.
Nej.
Så jag gick därifrån.
Men tyckte du att det var bra eller tyckte du att det var för mycket show? Liksom?
Jag hade läst så mycket. Att jag skulle inte ha gått dit.
Nej.
Jag skulle betala mycket mer för att gå på mer avancerat.
På de senare. För jag har gått på Date with Destiny också.
Exakt.
Och sen finns det de här...
Man har så många. Liksom. Jag tycker att Anthony Robbins är grym. Beroende på vilken nivå man är på, vad man är i sitt liv. Då är...
Så passar det.
Ja.
Och sen blir man lite mätt och så går man och läser någon annan.
Så är det med allt, ja.
Men du gjorde exit med Minto alltså.
Ja.
Och sen, det slutade inte där. För du har grundat 5 bolag så här långt. Du är inte så gammal ännu och du har gjort 2 exit. Berätta, vad hände när du hade fått Minto igång?
Hur
firade du Minto-exiten?
Ja, det kan jag berätta. Jag steg tillbaka. Jag hade ingen exit i Minto innan jag gjorde mitt andra och tredje bolag.
Just det, okej. Okay.
Jag sa upp mig i Minto i och med att jag skulle resa mycket. Och jag insåg att det kommer inte bli bra för mig.
Nej.
Min hälsa var viktig.
Mm.
Så jag gick ut av Minto och sa upp mig. Och hade ju såklart en skuld i banken för resan för Minto.
Det,
jag var ganska fucked för att säga det.
Då var du inte multimiljonär.
Nej, fan. Det var en minusmiljö. Alltså, det var top minus.
Ja, precis.
Men så, det som hände, jag hade bott i New York ett tag och fått bra kompis och så jag åkte till New York fick ett jobb och erbjudet aktier i bolag där borta och så medan jag gjorde det då byggde jag en fitness app Som vi snabbt som fan fick investering i. Men så var jag så kär i en svensk tjej en gång. Så jag insåg att något som jag inte hade gjort en gång, det var att satsa på kärleken. Så jag sa, nej, nu satsar jag på kärleken. Så jag sa upp mig i min nya startup. Fick sälja min aktie ganska tidigt. Så är det när man startar ett bolag innan du ska vara med. Satt på flyget på väg hem och hade
och kände
wifi.
Att det var helt rätt beslut, hoppas
jag. Ja, alltså, jag kände, nu satsar jag på kärleken. Men jag fortfarande hade jag en skuld i banken och jag var ju...
Så du var inget kap då?
Nej, absolut inte. Så jag sitter på flyget och tänker, vem är online på min Facebook Messenger-lista? Där ser jag Erik Isius är online. Det är han som är min partner i Ocast. Och så säger jag, du Erik, fan, jag sitter här på min Boeing 747 och på väg hem. Vad har du igång? Du är en bra kille. Ja, men fan, gubben, fan, vad gött det är. Jag har något igång som en Ocast. Kommer vi snacka om det? Så tänkte jag, fan, det är bra, jag behöver lön, det är bra. Jag kommer till Erik, och Erik är en jätte duktig entreprenör. Så vi träffas i Stockholm där jag kom hem, och han berättade Ocast och tänkte, wow, ett projekt. Så började Ocast göra.
Och då hade du inte varit involverad mer liksom i mediebranschen.
Nej,
på det sätt som du är
aldrig.
Verkligen i navet idag. Du och Erik är ju i navet utav mediebranschen idag.
Vi har gjort en resa där, det har vi gjort. Men jag hade köpt mycket media med min tur.
Just det, precis.
Så medieköp hade jag gjort. Men vi gick igång och jag hade inte sålt min aktie än. Och jag fick en otrolig låg lön. Det var paketet, så är det i startupbolag.
Och nu hade du fortfarande skulder från förra. Liksom,
den bara tickade på. Alltså, det var... Så hände det. Plus det så ett år efter, då kommer min exit i min tur. Oh, wow. Det första jag gjorde var jag ringde ner till Porsche i Malmö. Och så beställde jag min drömbil. Köpte min lägenhet, köpte två klockor. Inte jag och inte Konrad som är mina kärspartner. Han är fortfarande kvar i min tur. Det var vårt avtal. Det var när vi checkar ut så köper vi en klocka. Och så körde jag ner, hämtade bilen, hämtade klockan. Jag körde till Danmark, full gas och grät och sa till Konrad, tack för resan, här din klocka. Och det var så jag firade.
Wow, vad coolt.
Ja. Va? Ja, det var bra.
Och det var skönt när man haft skulder och grejer, att den där exiten blir verklighet och faktiskt kommer. För det är nog många entreprenörer som har hoppats på exitar som aldrig realiseras. Så du måste ju ha varit orolig många gånger, för det kan hända. Det som känns lovande idag behöver inte vara lovande imorgon i en affärsverksamhet, det vet man ju.
Jag tror att det som många entreprenörer gör fel mentalt, det är att de baserar lyckan på exiden. För där jag fick pengarna, det var klart, wow, vilken rush. Alltså, du kan inte jämföra med något. Men två veckor sen, då var den bilen tråkig. Jag hade samma problem, jag hade samma tankar. Jag var inte mer lycklig.
Nej.
Det lärde man ganska tidigt.
Och hade det också lite kopplat där till personlighetsutveckling? Att det liksom beständig lycka kommer inte med något som går att polera på armen?
Jag tror den gången hade inte jag insett det. Tills jag satt i bilen och bara kände mig olycklig. Men jag hade ju allt jag ville ha. Och det var ett vändpunkt för mig. Som nu idag, då, jag är inte driven av pengar. Det är klart man är driven av en viss form för pengar. Man måste ju ha pengar för att leva. Men inte alls på samma sätt. Och det är där pengarna börjar komma.
Ja. När man känner att man är unattached på något sätt.
Jag är driven av att komma till jobbet, träffa mina kollegor, hjälpa, bygga, må bra. Och det är där det börjar gå bra, tror jag.
Så då började ett nytt liksom kapitel på något
perspektiv.
Nu hade du gjort, nu hade du liksom nått toppen, och så bara inser man att det finns flera toppar att nå som inte har med pengarnivåer att göra.
Ja, också det, men också att du når ju aldrig toppen. Hjärnan kommer ju alltid, så snart du når toppen så är det ett nytt nivå.
Ja,
så är det ett nytt nivå. Så den är, när du jagar lyckan, den finns där redan.
Ja,
du måste bara kolla på den.
Mm.
Den finns inte i pengar, den finns inte i en snyggare brud, den finns inte i en annan fru.
Nej.
Den finns nu, och den måste man lära att kolla på.
Just det.
Ja, så det har
att den
mig.
Bor i en. Och
den är,
att det
den är
också
här,
och
vi sitter, den är här nu. Men man kollar aldrig på den.
Nej. Och att det handlar med attityd, som du sa, om man känner ångest, att man väljer då att se på det, ta en ny roll.
Ja.
För alla mår vi bra. Och
gå inte så seriös.
Nej,
liksom, lek lite.
Attityd.
Här är kul. Du ser en tvååring. Du ser aldrig ett barn på två år om inte de är hungriga.
Ligga och ångest.
Nej, de är inte ångest.
Nej,
de bara kollar.
Är hungriga.
Kolla fåglarna, fan vad cool. Och så tänker man, hur gör de det? Det är för att de
har,
de har ingen bias. Liksom.
Just det.
Ja, det är så intressant. Det är jätteintressant.
Och vad hände sen? För nu har du gjort världens exit på Mintu. Du har åkt ner och firat med din co-pilot och givit han en klocka. Och vad hände sen? För nu började Ocast födas till
Ocast,
liv.
Ja. Ja, då, vi fick ju avkastning och växt som satan. Och fortfarande i mycket växt.
Mm.
Så hände det att Erik, han sitter ju också och gör det på bolag. Och plötsligt kommer Erik på en bra idé. Jag går med in som delägare och inte aktiv, men mer som advisor.
Mm.
Och så grunde vi 2,5 år sedan, nej 3 år sedan. Så det är halva år sedan, då grundade vi School Parrot.
Just det.
School Parrot som är en tripadvisor för skolor.
Mm.
Och nyligen grundade jag ett nytt fitnessbolag som jag driver med en kille i Danmark. Men man kan säga att nu har jag lärt mig att driva bolag utan att vara operationell.
Just det, jag tror det är viktigt. Man behöver inte vara på plats alltid för att göra ett bra jobb och driva upp saker.
Men behöver folk som är drivna. Mm. Och den personen som jag tagit in i mitt fitnessbolag, han är 21 år gammal, svinduktig och sugen på att lära sig.
Så han är där du var när du var nattklubbschef?
Ja, lite så. Lite så.
Såg du det i ögonen på honom?
Ja, ja, ja. Men han är duktig som fan. Han är 21 år gammal och har ett bolag själv som gör ett par miljoner om året. Mm. Du vet. Så han har den här attityden.
Just det.
Ja, ja. Så det är just nu Outcast, full speed.
Mm. Och berätta lite om Outcast för de som lyssnar. För ni är ju verkligen i navet av mediebranschen. Ni tillhandahåller realtidsdata kan man säga. Uppdatera data för alla sajter, publicister, influencers i mediebranschen.
Ja.
Så att mediedatan stämmer och statistik stämmer på räckvidd och målgrupp. Det hoppas vi. Precis. Berätta.
Jag kan säga Outcast, vi såg väl Outcast har två sidor.
Mm.
Den första produkten vi säljer, det är att vi kollade på marknaden och såg att många publicister, mediegrupper så vidare hade en annonssajt, alltså en B2B-sajt för annonsörer. Men den sajten var ganska dåligt satt ihop när det kom, om man kollade på det med ett e-commerce perspektiv.
Mm. Och väldigt eftersatt.
Ja. Alltså det var ingen konverteringsanalys av den. Alltså det såg inte ut som om att de använde den.
Mm.
Så vi tänkte, fan, vi kan göra en fantastisk produkt, en white label B2B-annonsplattform. Så vi säger att vi kan säkerställa att ni får snabba processer med att skapa saker, redigera saker.
Och relevant information.
Vi kan få in automatisk API så att annonsören kan se vad ni har för trafik.
Och att det är ett skyltfönster för publicister och varumärken inom mediebranschen.
Exakt.
Precis som... Ja.
Ja, exakt. Det är en annonssajt som är bara top, alltså on steroids.
Just det.
Och så på den andra sidan, det som då hände när vi signade många kunder, det var vi fick ju jättemånga alltså digitala mediekit.
Mm.
Så tänkte vi, vänta lite nu. Mm. Vad är det som händer på marknaden? Mm. Vi ser ju många plattformar ta otroligt mycket försäljning för traditionell media. Mm. Som Facebook och Google och YouTube, de tar ju försäljning.
Mm.
Så sa vi, om vi nu kan samla alla traditionella medier på en plattform och göra det enkelt för annonsörerna att hitta det de ska ha, så kanske vi har en konkurrent
idag. Och att den är intuitiv, att man hittar lätt det man söker.
Mm. Exakt. Så det var den andra sidan. Så det som hände med Outcast, det var att plötsligt hade vi alla, stort sett alla svenska publicister på plattformen. Och vi började få otroligt mycket trafik för det blev liksom ett sökfilter. Så nu har vi en tvåsidig produkt där vi säljer en B2B-annonsplattform plus att vi har en extra marketingskanal för publicisterna på outcast.se.
Mm. Hur coolt som helst. Ni är verkligen i centrum av hela mediebranschen. Så roligt. Och det är, ja, fantastisk resa.
Tack.
Men till de som lyssnar, jag kan tänka mig att det är ganska mycket. Vi har ungefär 12 000 lyssningar och många av de som lyssnar är... nog unga karriärister som säkert vill komma till en exit eller till en hög C-level position.
Ja.
Vad skulle du ge för tips med allt du har lärt dig, allt du varit med om? Vad är tipsen för att nå dit man vill?
Först och främst måste man säga åt sig själv, det finns ingen shortcuts.
Mm.
Alltså vill man framåt, det är bara ligga i jobbet.
Mm.
Och så tror jag, alltså, till exempel, jag brukar säga att alla vill vara nummer ett.
Mm.
Men inte så många vill betala prisen för det.
Just det.
Om folk förstår hur mycket jag har läst på kvällen och hur mycket jag har, när jag har fått en utmaning, så istället för att bara acceptera den, då har jag tänkt, hur kan jag knäcka den här? Alltså, hur kan jag lösa den här?
Mm.
Det har inte stått i min jobbeskrivning.
Mm.
Mike, du måste lösa den här utmaningen.
Mm.
Men jag visste att om jag löser den så blir jag bättre. Så jag tror att många av dem som är karriärdrivna, som står ett ställe i livet vad de vill framåt, ja, men läs på, plugga, hitta en coach, snacka, försöka testa.
Mm.
Och var inte rädd för att gå över gränsen så fan du gör det med ett positivt sinne. Så till exempel i början när jag...
Hellre göra och be om ursäkt än att inte göra allt.
Ja, lite så. Med bra syfte liksom. Mm. de som vill göra en exit, ja, men gör jobbet bara.
Så kommer det.
Ja, vända inte på den perfekta planen.
Ja.
Gå igång med den som är halvdålig och så bygg den på vägen ner. Det är en klassiker.
Precis,
är
som sant. Inte också. Det var någonting som det sen inte utvecklades att vara. Det liksom ändras along the way.
Ja, alltså vi satt lite den här mentala pistol för pannan.
Just det.
Så det var no way out. Kör. För då kommer man lite i survival mode och trust me, så kommer man på lösningar. Så tror inte det gör något, men sitter sig i en lite
knivig situation.
Nej,
eller att riska. För riska gör ju som du säger, det blir kniven mot strupen. Eller det blir så här, du måste lyckas nu.
Det är det. Och jag kan lova er alla som sitter och lyssnar nu, alla de som, om ni går in för något helhjärtat och ni tror på det och ni har ett positivt sinne med det, många av dem som säger till, vad håller ni på med? Varför har ni inte tid på att komma på middagen? Det är precis samma gäng som säger till er 10 år sedan, hur gjorde ni?
Mm, just det. Det var superinspirerande att höra din historia och jävligt coolt det du har gjort tidigare och asroligt och coolt att se hur Ocast utvecklas och det vi hör om Ocast, vi som är i mediebranschen också, är bara positivt. Så att, ascoolt.
Wow.
Bra jobbat.
Tack snälla.
Och tack till alla som har lyssnat.
Ja, tack till alla er.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.